Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podden heter Josefin Lennartsson och i det här avsnittet samtalar jag med Ulrika Davidsson om att vakna upp inför orättvisor och bli en vägröjare för andra. Ulrika var en rätt typisk frikyrkomedlem. Engagerad i församlingsledningen och i gudstjänstmusiken. Fram till att det en dag blev tyst. Hon berättar om hur det var för henne. Att upptäcka hur kyrkan förtrycker människor. Och hur det också gör något väsentligt med gudsbilden. Det här är igen ett sånt där samtal som jag hade behövt när jag var yngre. Ett där vi får se fler nyanser av mänsklighet. Både vackra och mindre vackra sådana. Så, nu sitter jag här med en gäst som ska få presentera sig själv alldeles strax. Vi ska gå in och prata om ett ämne som är för en del lite kontroversiellt och för andra en sån här fråga som blir en vattendelare och som förändrar livet. Och du ska få berätta mer om det. Välkommen Ulrika Davidsson till Hela mig.
Tack så mycket att jag får vara med i din podd. Det känns som en stor ära.
Ja, men det är jag som är ärad, höll jag på att säga. Men det är jättebra att få vara med. Och jag vet ju lite mer om vem du är och hur vi har träffat på varandra. Men jag tänkte att du skulle få berätta själv. Vem är du?
Ja, vem är jag? Jag heter Ulrika jag och jag har pronomen hen har jag inte utan hon. Jag bor i Småland, närmare bestämt i Värnamo, en liten stad 7 mil söder om Jönköping ungefär. Och jag är uppvuxen i Örebro-trakten och jag är född in i frikyrkligheten som så många av oss är ju. Vissa kanske kommer in i frikyrkligheten via barn- och ungdomsaktiviteter och sånt. Men jag är liksom född in i frikyrkan, verkligen. Det har varit mitt liv liksom från det att man inget visste. och så är det ju med många barn. Man föds där, man har inget, det blir liksom inget val att gå in där på något sätt. Utan man hamnar där. Mm. Och så är det med mig. Och jag har mycket bra erfarenheter, ska jag säga, från kyrkan och från ungdomsåren och barn, att vara barn i kyrkan och alla aktiviteter och allt det här. Det blir ju som en familj, den här församlingen man då tillhör, så blir det ju en familj för en och det blir en väldigt kär familj. Mm. Så det är mycket, mycket att tacka för, känner jag. Och det har varit en trygghet som har varit väldigt viktig, tror jag. Och en trygghet som kan vara otroligt viktig för barn och så. Mm. Det är först på senare tid och senare år, de senaste 5 åren kanske man ska säga, som jag har upptäckt att det också haft andra sidor med sig. Att ha funnits i de här sammanhangen. Så att det inte bara har varit kanske det bra faktiskt, tyvärr. Mm. Men idag i alla fall finns jag inte med inom frikyrkan, utan jag bor med min familj, som sagt var, i Värnamo. Jag jobbar, jag är egen företagare. Jag finns med i inom EKO. EKHO sitter jag i styrelsen för ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer. Och det har jag gjort i några år nu. Och jag driver en Facebookgrupp, eller administrerar heter det väl, som heter Fria Fåren. Det är en grupp som man liksom, som är, man får söka till och bli insläppt i. Så den är inte helt öppen. Men vi är rätt många, vi är över 500 medlemmar i den idag. Så det är lite häftigt.
Verkligen.
Och det är många med samma erfarenheter som mig, att man kanske är född, många är född in i frikyrkan och har med sig rätt mycket därifrån. Och där kan man samtala och diskutera om det här på olika nivåer. En del har lämnat tron helt, en del har tron kvar, en del finns med i sina sammanhang och en del har lämnat sina sammanhang för många, många år sedan. Så det är en väldigt, väldigt spännande grupp. Ja, jag vet inte, det är lite om mig. Jag vet inte om det räckte.
Jo då, det blir jättebra. Och vi har ju träffats på i den här Facebookgruppen Fria Fåren.
Just det.
Och, ja, startade en liten arbetsgrupp också. Det är väl inte helt officiellt, men vi har i alla fall jobbat med att hitta någon form av fond för de som behöver lite extra stöd för att gå i terapi.
Just det.
Så att vi håller på att arbeta fram en sån lösning som i alla fall på något vis kommer att bli någon form av verklighet, tror vi.
Ja, för det är ju faktiskt så att det är många som har det behovet.
Mm.
Och terapi är dyrt och kostsamt, och alla har inte den möjligheten att ha råd och bekosta det. Så att det, på något sätt så är det jätteviktigt.
Verkligen.
Och det vore väldigt bra om vi kunde få någon sorts stöd för de här personerna.
Mm. Ja, men exakt. Där har vi ska vi inte in i det ämnet egentligen. Men så att det har ju varit viktigt också att, ja, men man behöver ju ta ansvar för det som, för de rum och de erfarenheter som skapas i de rum som man förfogar över.
Ja, precis. Och jag tror att det är rätt nytt. Alltså det är bara en känsla jag har, att det är rätt nytt det här, att man har börjat förstå att det faktiskt har, och människor också har kommit till skada i de här rummen och de här sammanhangen. Som man kanske förstås inte har velat och inte förstått att det har blivit illa och tokigt. Men på senare år skulle jag vilja säga att det har blivit mer tydligt, tror jag. Det är i alla fall något som jag har känt. Och att det har blivit mer, ja, men det har kommit upp i dagen lite, kanske man ska säga.
Ja, men precis. Det hör väl också ihop med att man blir mer medveten om olika frågor och hur det påverkar. Man kan lägga ett större pussel och se hur saker hänger ihop.
Mm.
Och så där, liksom att man förstår. Och ju mer man hör andras berättelser, förstår vad som har påverkat av liksom ens egna resa och så där.
Ja, och jag tror att det har blivit rätt tydligt för de flesta kanske i kristenheten, för det har ju stått rätt mycket, ja, men i kristen media, och det har varit, ja, men det har varit SVT-dokumentärer, det har varit mycket sånt liksom som inte, ja, men som har blivit tydligt för många, både i sammanhangen och utanför sammanhangen, på olika sätt.
Ja, men så är det verkligen. Men hur kommer det sig att du har engagerat dig för de här frågorna? Liksom, du har både startat en stor grupp för de som dekonstruerar och lämnar eller omformulerar sin tro, och sitter i styrelsen för en förening som arbetar liksom med en fråga som i många sammanhang är ganska kontroversiell, eller den är inte helt självklar i en kristen kontext, att jobba med hbtq-frågor i kyrkan. Hur kommer det sig att du har engagerat dig i det?
Ja, alltså från början så tror jag satt själv i en styrelse i en församling, var invald i styrelsen, och vi hade den här så kallade, jag sitter med citationstecken nu, hbtq-frågan som en aktivitet eller en punkt som vi hade en sån aktivitetslista som vi gick igenom med jämna mellanrum, och då var det här en punkt som man, eller som man, men som den här styrelsen på något sätt hoppade över. Och jag blev frågande då, det var i början när jag satt med styrelsen, varför hoppar vi över den här punkten? Är inte den rätt viktig? Det här är ju kanske 5-6 år sedan nu. Ja, det är det ju säkert, 5-6 år sedan säkert, som det här blev tydligt. Och jag började reagera på varför tittar vi inte på det här? Och varför är det här något vi hoppar över? För redan då var det ju rätt tydligt att i kyrkan att det här var kontroversiellt, att det här var något, och framförallt i samhället utanför där det liksom, där man har kommit väldigt, väldigt långt med just i vårt samhälle i övrigt idag, i alla fall fram till nu, så har man kommit långt med demokrati och det här att alla människors lika värde och lika behandlingsprincip och sånt där. Det är så självklart på arbetsplatser och i olika organisationer, men så fort man kommer till kyrkan så är det någonting man vill hoppa över och någonting man vill runda. Och helst inte prata om. Och det där, det blev liksom, det triggade mig tror jag lite. Och fundera på varför. Så att jag började läsa på mycket. Jag började sätta mig in i det här så kallade frågan. Det är ju inte fråga egentligen. Det är ju människor vi pratar om. Och det är ju i allra högsta grad människor i våra församlingar. Som blir drabbade av det här. Faktiskt väldigt fruktansvärda ibland, utanförskapet, och det är en minoritet som behandlas väldigt, väldigt styvmoderligt skulle jag vilja säga. Och visste jag inte då hur illa det var faktiskt, men jag började ge mig in i det här och jag gav mig inte riktigt, utan jag var på om den här att vi skulle ta upp det här, och det var tyvärr inte populärt. Det bemöttes med ilska och det bemöttes med tystnad. Det är nästan ännu värre än ilska. Jag föredrar ilska, jag föredrar konfrontation, jag föredrar att man pratar. Men sen blev det liksom en tystnad kring det. Man, alltså det blev att det var inte något, det blev uppenbart att det här är ingenting vi ska ta upp. Det här är ingenting som gäller oss. Det här är ingenting som vi typ har problem med, inom citationstecken. Det är ingenting som vi är drabbade av så. Och, det här händer inte oss. Ja, men lite kort så var det som drog igång det. Och jag satt i 4 år i den här styrelsen och försökte driva det här. Och tyvärr blev det bara mer och mer sårigt kan man väl säga. Och det blev också mer känt i församlingen att jag var rätt påstridig med det här och ville. Och för mig handlade det också om att ha en gudsbild klar för mig. Vem är Gud? Är Gud verkligen den här guden som vi menar här då, att inte alla ska vara välkomna på samma villkor.
Just det.
Ja, och där började det. Och sen i samband med det här då, så tog jag kontakt med Riksförbundet Eko då, som jag sa innan, som står för ekumeniska grupperna för kristna HBTQ-personer. Och ville ha, dels att ha lite stöd i det här och kunna ställa frågor som jag kanske kände att jag behövde ställa. Och på den vägen är det. Så nu sitter jag i riksstyrelsen då. Sen finns det flera lokalföreningar i Sverige runt det här då, som är egna föreningar, men vi alla är inom Eko så att säga.
Just det.
Så det är en medlemsförening där man kan bli medlem och stötta, bara vara med och stötta, eller så är man med och engagerar sig, eller så är man med och hänger i den här gruppen, och jag är med och hänger rätt mycket. Det här har ju blivit på något sätt min nya trosgemenskap, mina trossyskon som finns med här. Även fast inte vi träffas på samma sätt regelbundet så, men det är det faktiskt. Och här får man vara den man är. Alla får vara, det finns ingen fråga, och här får man tro som man vill. Och det är ingen som på något sätt invänder någonting, utan man får vara den man är fullt ut. Och det gillar jag.
Behöver man inte vara en, liksom, vad nu, men så här, behöver man inte definiera sig som en HBTQ-person för att vara med i föreningen?
Nej, nej, absolut inte. Jag är ju själv inte, vad jag vet i alla fall, är inte HBTQ-person. Däremot så tänker jag att vi alla på något sätt har en bokstav. Alltså, jag kallar mig ju för H nu, om jag är heterosexuell så är jag ju H också. Alltså, vi är ju alla människor och vi har ju alla en läggning.
Ja,
precis. Sen att någon råkar vara lesbisk och någon råkar vara liksom gay och någon råkar vara transperson, det är ju underordnat. Vi är alla människor. Och så jag känner mig som etter. Men i de här sammanhangen så kallas man ju då för allierad till HBTQ-personer. Så jag som en ally är jag då i den här HBTQ gruppen som jag är med i nu då. Och, så det, och det, vi behöver fler allierade. Kära någon, det är alldeles för få allierade som engagerar sig för det här. Och precis som att vi, så att vi till slut inte egentligen ska behöva någon sån här grupp. Att det inte ska behöva finnas någon sån här frågor så att säga. Utan vi ska, det ska bara vara självklart. Men ja. Där är vi ju inte än på långa vägar tyvärr. Men vi är på god väg och det händer rätt mycket trots allt. Och vi är med och försöker påverka och vi är med och försöker att... utbilda och man kan bolla med oss om saker man funderar kring och det är jättebra att be oss komma och föreläsa och berätta och ja men det finns många möjligheter med Eko men det är få som vågar och ta den kontakten. Det hade ju till exempel den här församlingen jag var med i nu då hade ju behövt ta en sån kontakt, ta utbildning. Man är oerhört, oerhört dåligt påläst. Man kan inte, det finns en rädsla för det här. För man har väldigt, väldigt dålig kunskap om vad eko eller vad HBTQIA+ och alla bokstäver. Vad är det här för bokstäver och vad står de för? Många har ingen aning.
Nej, men precis. Ja. Vad skulle jag kunna säga då att så här, ditt engagemang i den här frågan, det var egentligen inte så, du hade ingen personlig koppling till det alls, utan det var egentligen att du såg hur styrelsen hoppade över en punkt på protokollet och det gjorde att du började ställa frågan varför och sen blev det liksom det där, en snöboll som började rulla och bli större och större.
Ja, så kan man faktiskt säga att det blev. Och sen blev jag nästan lite så här, och jag läste allt som kom min väg och jag slukade allt som liksom skrevs i artiklar eller som poppade upp på Facebook eller jag gick med i alla grupper. Så det blev liksom en, ja, jag vet inte, men det blev väldigt, så jag har ju tillskansat mig väldigt mycket kunskap, vilket jag inte hade från början. Nej. Så jag har ju full förståelse för att man inte kan allting, att man inte kan alla termer, att man inte kan, och att man kan känna sig klumpig i de här sammanhangen, för man vet inte riktigt vad det handlar om. Och jag har full förståelse, för jag var helt grön i det här, men jag gav mig inte, liksom, utan jag gav mig in i det här och fick träffa världens bästa vänner och världens bästa personer, som jag troligtvis inte hade kanske träffat annars, tänker jag. Det här är en gemenskap och en nya vänner som jag har fått, som är, det är mitt liv. Det är verkligen, de är så värdefulla för mig, de här nya vännerna jag har hittat. Vi är inte alltid lika i allting. Vi lever väldigt olika liv och det gör man inom Eko också och inom de här, givetvis. Man är så himla olika, men det är ju det som är grejen. Och det är ju verkligen det som är grejen i allt, olikheterna. För det är ju det som ger oss liksom nya perspektiv och nya sätt att se, att man inte alla är lika en själv. Nej. Och att man vågar ta den här utmaningen och träffa människor som tycker helt olika eller ser helt olika ut eller vad det nu kan vara, lever ett helt annat liv. Det är så fantastiskt, man har så fantastiskt roligt ihop. När man vågar ta den utmaningen. Liksom. För jag tror vi är väldigt rädda för det som människor, att göra någonting som inte kanske till en början är helt bekvämt för oss.
Verkligen, så är det. Nej, men det kan ju också utmana den sanning och den världsbild och verklighet som man lever i. Och det är ju inte alla som vill släppa taget om den heller.
Nej. Så jag tror mycket av det här som jag mötte då i den här församlingen, det jag till slut då lämnade, för jag kände att det var liksom som att slå huvudet i sten eller slå mot sten. Alltså det gav inte så mycket att försöka trycka på. Alltså det kändes som att jag gjorde mer nytta utanför sammanhanget, utanför församlingen, när det gällde de här bitarna. Och jag kunde också växa. Ja, det var svårt att stå rak, om man säger, att räta på ryggen. Det kändes som att taket var alldeles för lågt. Jag kunde inte sträcka på mig ordentligt i det här sammanhanget. Och, så att jag var tvungen att lämna. Och har inte heller sökt mig till något nytt sammanhang eller ny församling. Och jag har inte någon längtan efter det idag heller. Mer än den kristna gemenskap jag har då med trosgemenskap, eller vad man ska säga.
Ja, men precis.
Ja.
Ja. Du har ju lite grann varit inne på det, men skulle du vilja berätta något mer om liksom hur det var för dig att lyfta den här frågan i sammanhanget? Så här, du beskriver att du möttes av tystnad, eller att man tyckte att du var lite obekväm. Liksom, men var det liksom att det var på ett möte du gjorde, eller var det liksom att du under lång tid lyfte frågan på olika sätt och att det var olika personer som reagerade? Eller liksom vill du beskriva lite mer vad som hände?
Ja, alltså det här var ju under några år. Vad kan jag säga, att det var kanske under 4 år, kan man väl säga att det var. Jag har inte riktigt koll, men typ från det att jag började lyfta det och till att jag lämnade sen då. Och det var, jag var ju liksom en nagel i ögat eller finn i röven, eller vad man nu ska säga. Alltså det blev ett skav i det här. Att jag hela tiden gick på här, och det blev en obekväm. Och jag till exempel ville att vi skulle läsa böcker för i det rappet också så kom den här Välkomna varandra ut, som Libris gav ut faktiskt, som är en antologi som är skriven då. Ja, nu kommer jag inte ihåg hur många författarna är och hur många kapitel det är riktigt i den. Den kom ut då tillsammans med en annan bok som heter Välkommen in i min garderob, som är skriven av Anton Lundholm. De här kom ut ungefär samtidigt, så det var ju lite... Det var ju lite revolutionerande att de här kom, eller jag så. Och det bemöttes inte heller med glädje från alla håll heller. Det var kontroversiellt att ge ut de här böckerna, om jag minns det rätt. Men jag ville att de här var ju perfekta, särskilt den här Välkomna varandra.
För den är ju skriven både av personer som har erfarenheten, men också andra kristna som bara har...
Ja, pastorer och så. Och som pastorer som ger ett teologiskt perspektiv på det här med homosexualitet, handlar det ju om, ska jag ju säga. Just den boken var ju enbart typ det var ju inte trans eller... Alltså det handlade om homosexualitet. Och det ska man ju säga, att det är ju... HBTQ står ju för mer än bara homosexualitet. Men det är ju det som man kanske har... Det är väl det som man kan i kyrkan lite om. De andra bokstäverna är nog svårare fortfarande idag. Men det var ju det, och då handlade den här boken mycket om det. Och det var ju både pastorer som sagt som kunde ge teologiskt perspektiv. Det var homosexuella själva som skrev i den här boken. Så det blev från flera håll, men från ett kristet perspektiv rakt igenom. Så den är otroligt bra. Så jag tyckte ju att det här är ju en bok som församlingen behöver läsa. Så jag ville ha den här ute på vårt bokbord. Att man, ja, med det här klassiska bokbordet man har i foajén typ, som man kan handla böcker och så här. En liten bokshop med betoning på liten. Men ändå, det finns lite andaktsböcker och det finns andra olika böcker som man kan läsa. Och då tyckte jag att det här är perfekt att ha. Men det visade sig att den här boken ville man inte ha. Ingen av de här böckerna ville man ju ha i den här lilla bokshoppen i foajén. Och då gjorde jag så att jag hade egna böcker, så jag ställde ut först en bok och skrev att den här får man låna och läsa bara. Så kan man ställa tillbaka den sen när man är färdig. Men den försvann och kom aldrig tillbaka. Det kanske någon som inte har läst ut den än, jag vet inte. Och sen så ställde jag ut en bok till som också försvann och kom inte tillbaka, mig veteligen. Sen försvann hela bokshoppen faktiskt. Så man beslutade sig för att bara ha biblar där och någon bönebok, tror jag det var. Så man tog bort allt istället. Så löste man det.
Ja.
Nej, så den fick inte stå där. Och jag hade också tyckt att det hade varit perfekt att läsa i styrelsen. Man läser ett kapitel och så samtalar man om det här. För att jag tänkte att det här... Att vi kan börja styrelsen, att när det finns en på kristen grund nu, en bok som är perfekt och utgivna Libris. Men det var inte heller, jag föreslog också att vi skulle titta på en film som Bilda har gett ut, Största av allt är kärleken, som är ungefär en timme. Och sen kunde vi fika tillsammans och vi kunde ha en samtalskväll kring det här. Det var också ett förslag. Jag ska säga att jag var inte ensam riktigt heller i det här, utan jag hade en till i styrelsen, en kompis som satt med i styrelsen samtidigt som mig, som också, vi var på samma linje. Så att, det ska jag säga, att jag var faktiskt inte själv. Och sen var det ett gäng äldre personer faktiskt, runt 80-årsåldern, som också var med mig i det här och som verkligen, jag hade verkligen ett grymt fint stöd i de människorna. Men vi var ju inte så många, vi kanske var mellan 5 och 10 stycken som liksom, men vi hade ett väldigt, väldigt motstånd. Och den här filmen blev inte på tal, vi fick inte ha någon samtalskväll. Man hade ju samtalskvällar annars i, ja, men miljö, sociala medier, kanske, alltså samtalskvällar, lite olika ämnen så. Då tyckte jag och min vän i styrelsen att det här var ju en bra grej, att prata om HBTQ, visa den här filmen som var utgiven av Bilda och liksom ha ett samtal kring det. Och vi sa att vi kan moderera, eller vi kan vara liksom moderatorer för det här samtalet, och så tar vi det på den nivån det är och så. Men det fick inte göras, så det var ett otroligt motstånd. Sen blev det här, från det att man har ringt varje år och frågat, kan du, alltså, vad heter det, kommittén, vad heter det, kommittén?
Valberedningen, eller?
Valberedningen, jag glömmer alltid på. När valberedningen ringer och frågar, kan du ställa upp och vara med på det här och det här? Och det kommer ju som brev på posten varje år. Det slutade ringa, jag har ju alltid sjungit i kyrkan, jag har alltid funnits med i sång och fått ha hand om liksom sången under gudstjänsten, och man har haft det kanske någon eller några gånger under terminen, så har det varit liksom, kan du ta hand om sången? Och det slutade också fråga, så jag fick inte ta hand. Jag var med i en grupp och sjöng i för sig, men jag fick inte själv ansvara för sången, så det tystnade liksom. Så att det blev helt tyst runt mig. Fast jag visste att samtalen pågick liksom om mig. Det fick jag bekräftat från andra håll, och det är också ganska typiskt. Men jag hade föredragit gärna ilska, gärna irritation, om det nu hade varit före tystnad, för det är fruktansvärt. För då har man ingen möjlighet att beskriva eller förklara vad det är man vill få fram heller. Nej. Och vad det är som gör att det brinner så, och att man brinner så för just det här, och varför det är så viktigt.
Nej,
när, när det bara blir tyst och man visar på ointresse liksom.
Men det blev utfryst, och det gick,
ja, men det blir ju en typ av utfrysning, precis. Ja.
Du gick ifrån att ha en massa förtroenden och sitta i styrelse och liksom regelbundet få olika uppdrag, till att det inte är någonting. Och det är klart att det blir en väldigt tydlig skillnad, där man också, det går liksom inte att förklara på något annat sätt. Jag tror att de som har varit med om det, de känner igen sig, att det här är en mekanism som sker liksom kring obekväma frågor. Att det tystnar runt den, och det blir inget utrymme att kunna förklara sig eller kunna berätta sitt perspektiv, utan det blir bara, man bara fasas ut på något sätt.
Ja, och sen tror jag att jag som person är ju ganska, alltså sen också att man är kvinna och har rätt mycket munläder, för det har jag ju liksom, jag är en ganska, jag är van att föreläsa, jag är van att få svåra frågor, jag är van att stå inför personer som har knepiga frågor och få stå upp för det liksom, i och med att jag jobbar inom vården och jag jobbar mot läkare, och så att jag har tvingats liksom att vara ganska kaxig och ganska ha mycket att säga. Så att jag tror att jag kanske, hade jag varit klokare idag och hade gjort, ja, det hade varit idag, så, eller jag är klokare idag tror jag, då hade jag kanske inte gått på så hårt. Alltså jag tror att det blev för intensivt också, så jag tror någonstans så blev det också liksom att man vågade inte heller ta diskussionen med mig eller samtalet med, för man hade, jag hade för mycket på fötterna redan då, tror jag. Så att det var svårt också att, för att strategiskt för mig hade ju kanske varit att backa lite grann och låta, alltså, så att det hade blivit lite mer jämvikt i. Men det är lätt att vara efterklok, och jag tror att det hade varit en mycket, mycket bättre strategi. Även om jag tycker idag att man säger vi ska ta det långsamt, den här frågan måste vi fundera på, och vi är inte redo för den här frågan, så tycker jag liksom att det går för långsamt. Det finns människor som väntar, det finns människor som mår dåligt, det finns människor som sitter i kläm i våra frikyrkor idag. Vi kan inte vänta hur länge som helst. Vi måste någon gång ta tag i det här, vi måste inse liksom att vi kan inte ha det så här. Det går inte, för människor såras, människor skadas i den här miljön.
Ja, men precis.
Och så det är brådis. Men just där och då hade jag kunnat kanske handska. Så jag får ta på mig det också, att jag var själv väldigt färsk i det här. Och
hade kanske handskat. Du började på noll, så att man hade egentligen chansen att kunna haka på dig. Mm. Så. Men sen så kanske det var att liksom, att din eld blev ännu mer liksom tänd och fick mer bränsle av att ingen annan brydde sig, eller att du tydligen fick lite motstånd, och att liksom att det gjorde att det drevs på kanske lite mer. Och det där är ju en mekanism som är svår att styra också.
Ja. Ja, men det är det. Och jag stod ju rätt så själv i den här kampen, eller jag hyfsat själv i alla fall, men jag tror att det var nog ingen mer än mig som var så nitisk i det här, och så som liksom gick all in. Jag är ju en sån som person, och du vet, jag går med och jag söker upp, jag liksom letar upp grejer, och jag tar kontakt med personer, och då jag drar igång ett väldigt maskineri. Så att jag blir ju svår att möta där på det sättet, om man nu har en annan åsikt.
Just det.
Så kan man väl säga.
Ja. Men nu, om man skulle möta dig idag för ett samtal, så skulle man möta en annan Ulrika som kan ha lite mer tålamod i ett sånt samtal.
Ja, men jag tror faktiskt det. Jag tror det. Sen kan jag bli väldigt... jag får jobba med mig själv om det. För jag kan bli väldigt gasad. Och jag drar på. Och ibland så måste jag tänka på att bromsa mig. Men jag tror ändå att det hade gjort skillnad.
Mm. Mm.
Faktiskt. Och bara de här sista året kanske, så har man förstått att... Ja, Jag är som en ångvält, eller som en bulldozer, som en kompis till mig sa. Du är som en bulldozer som drar fram och sladdar in framför kyrkorna liksom, och fram i dagens kommentarsfält. Och jag tänker att det är jag. Men jag tänker också att det finns andra... Vi är många, en del är inte alls bulldozer, en del tar det långsamt och med jämnmod. Och det är oftast jag är mer bulldozerig än de som själva är hbtq-personer, som är mera kloka och lugna och går fram på ett annat sätt. Men jag tror att vi kanske båda behövs, för jag känner mig själv kanske den här som går och röjer väg, som plogar liksom, det värsta. Och jag går fram med plogen och tar stenar och tjuffar upp det tyngsta snön liksom, så att det blir gångbart kanske för de som är lite mer eftertänksamma och tar det lite lugnare. Jag väljer att se det så lite grann. Ja. Jag tror det behövs både och faktiskt.
Ja, men verkligen.
Måste också röja upp.
I olika tider.
Ja, och så väcka upp liksom, och kanske se till att det blir lite debatt, och så att det kanske, ja, men så att man vaknar lite, tror jag. Faktiskt, att det här är allvar, det här är människor vi pratar om, det är egentligen ingen fråga, utan det är människor, det är våra trossyskon, och det är våra familjer, det är våra kompisar, det är våra barn och barnbarn vi pratar om, det är våra käraste som vi har, det är inte någon konstig människa bort i uppe i Stockholm, eller som vi tror, som går i någon Pride-parad. Ja, det kan man göra, det gör jag, men det är, så man tror så mycket, man har såna föreställningar, utan det är människor vi har hos oss.
Du sa tidigare så här, och jag har hört det argumentet förut också, att det här är ingen aktuell fråga för oss, eller att den berör inte oss i våran församling, som att man inte, för att man har inget liksom aktuellt fall där där det finns en som man känner till, en hbtq-person som vill engagera sig i församlingen eller som, ja, vad det nu kan vara. Men det kanske inte heller är så många hbtq-personer som strider för sin sak på det sättet, utan man kanske bara försvinner tyst. Eller vad är din erfarenhet av?
Nej, men så är det ju. Alltså, så är det ju. Jag skulle säga att de flesta församlingar, det beror ju klart på hur stor församlingen är, det finns ju en del mycket små församlingar givetvis, men en medelstor församling som, ja, men som den jag var med, där vi var runt 400, ja, men
En ganska stor
vi
församling.
vet, ja, det kanske är en ganska stor församling, men om man säger att man är 200 då, i en församling, så är det ju, vi vet ju rent statistiskt att det finns, alltså över världen så är det ju mellan, ja, man ska säga, om man pratar om hbtq-personer så finns det ju mellan, ja, 2 och 10% kanske, beroende på vad det är för, vilken typ av sexuell läggning det är man pratar om. Men om man säger att det är 2-4% som är homosexuella, om ni skulle bara ta den biten, så är det ju i alla fall i en, ja, nu ska jag inte gå in och räkna matte här, men det är ju alltid någon,
Det finns alltid någon församling som finns.
jajamän, och flera, det finns flera, och då finns det ju i alla liksom åldrar också. Det finns de som har gamla och som har levt med det hela livet och som på något sätt har, ja, men tagit det här korset, för det är ju det man begär i kyrkan också, att man förstår nog i de flesta församlingar, tror jag idag, att det finns, att hbtq-personer finns, och att man, jag tror till och med att de flesta förstår att man inte väljer det faktiskt, utan att det är så här, så pass upplysta är man, så att man föds med, eller man föds med, att i alla fall det är någonting man inte väljer själv, utan man är det helt enkelt. Men det man inte kan förstå riktigt, och det man inte kan komma över, det är att man liksom, att man ska leva ut, som det heter. Så att det ska vara okej egentligen att vara hbtq-person ofta, eller vara homosexuell om vi nu tar det enkla. Men man ska inte då få leva tillsammans med någon, gifta sig med den och leva tillsammans och skaffa familj, för då lever man i synd. Och så är det. Och gör man det, då har man heller ingen möjlighet att få så kallade förtroendeuppdrag i kyrkan, till exempel att sitta i styrelsen, eller att vara lovsångsledare, eller leda barnkören, eller scouterna, eller vad det nu kan vara.
Nej, utan man blir passad till en, liksom, man kan få vara medlem, men man får inga förtroenden eller något.
Nej, man kan nog få vara med i någon sån här husgrupp, eller koka kaffe och städa toaletter och så. Det liksom. Men inte ha några sådana här där man ska ha ansvar för andras barn, eller att det ska vara något sånt här lite mer, eller vad, ja, nattvardstjänare eller be för. Alltså det, där får man inte, då, det får man förstå på något sätt att man inte kan ha. Och det här är ju så fruktansvärt, för att det går ju inte att, och det är det här. Jag vet numera att vi kan inte skilja på vilka vi är och hurdana vi är. Alltså vi är de vi är, och vi är en helhet. Har vi den läggningen och den identiteten, ja, då är det vi, då lider vi om vi inte får vara de vi är och älska de vi älskar. Sen tror jag det finns också, inte många, vet hur många, oklart, men jag tror det finns personer som också har förstått att de kanske har en homosexuell läggning, men som också har valt att gå in då och gifta sig med någon av motsatt kön, bara för att det har förväntats av en. Och
Och kanske
kanske fått
det är mindre.
kämpat med det hela livet,
Ja,
liksom.
men precis. Så det blir mindre konflikt
Ja.
liksom i det sociala om man gör
Och
så.
det är också, en norm i kyrkan, när man säger så, att man helst ska gifta sig och skaffa barn, och det här, det är så det ser ut, och det är liksom på något sätt ens uppgift i livet att gifta sig och föröka jorden. Och då finns det inga andra alternativ. Liksom. Sen vet vi att det är många som är singlar i kyrkan, men även där är det ju knepigt ibland att vara singel i kyrkan och helt och hållet få komma, alltså att få komma med. Och det är mycket för familjer och mycket för barn och mycket för unga. Men just där när man är singel och kanske är medelålders, det är inte alldeles enkelt alla gånger heller kanske.
Nej, verkligen inte. Om man
Och det är...
inte har en ledaruppgift från början, för då kan man engagera sig som ledare
Ja.
och då är man lite skyddad, av egen erfarenhet. Men man kanske inte alltid heller kommer hela vägen för att man inte är komplett. som människa.
Nej, så är det här med frågan du hade om att man tror att man inte har det i församlingen. Och så jag tänker att man, ja, men vi har inte fått det här i knät. Liksom. Det är så man brukar säga. Vi har inte fått det här i vårat knä, problemet brukar man säga.
Nej,
och det är också så fruktansvärt att man pratar om människors liv och kärlek och identitet som ett problem och någonting man har fått i knät. Liksom.
Ja, men men det blir så att ducka då för att man tänker att liksom, nej, men vi har inget sånt aktuellt, någon sån aktuell situation. Men jag menar, det kanske inte är så enkelt om man är uppvuxen i en församling att lyfta den typen av fråga och liksom driva den saken för sin egen skull. För det är så många nivåer av så här tillhörighet, sociala liksom relationer, alltså alla de här sakerna som man riskerar om man skulle driva den frågan. Då kanske det är lättare att bara smyga ut och bygga en ny tillvaro någon annanstans där man inte behöver liksom.
Absolut.
På något sätt.
Och det var väl kanske det framför allt som jag visste. Det finns många äldre som är HBTQ-personer och gamla, men just att vara ung och som jag då, som jag säger, man är liksom född in i frikyrkan, man har inte haft något val, och så märker man då kanske att det stämmer inte, jag blir inte kär i det motsatta könet, jag blir kär av någon av samma kön. Alltså det här att man märker när man är ung då, när man kommer in i puberteten, och då man alla de flesta unga är väldigt känslig ålder. Det är väldigt känsligt med allting. Och man funderar på vem man är. Oavsett om man är HBTQ-person eller inte, så är det ju en känslig ålder.
Mm.
Och att då få möta det här att det du känner och dina känslor är fel. Och det är synd. Och det är Bibeln. Det här är inte sanktionerat av Gud, det här vill inte Bibeln, enligt Bibeln så är det här synd. Och då som ung får känna de här, att man är fel, det gör ju bara att man backar. Och jag tänker att då är det inte så lätt att säga att man, och visa att man är en sån i församlingen och komma ut, så att säga, som det heter. Utan då kanske det är lättare att vara tyst och försöka att få bort det här.
Ja.
Försöka att bli av med de här känslorna och tänka att det går över.
Ja,
och det är också det som många får höra. Det här går över, ska du se. När du kommer ur puberteten och när du blir lite äldre, så ska du se att det ordnar sig.
Man bär problemet inom sig istället.
Ja, och det blir ju, och det kan ju bli, det har ju jag erfarenhet av och vet att det kan bli fruktansvärda, fruktansvärda sår som man får bära med sig livet ut med riktigt kraftiga ärr.
Ja.
Som kanske, det kanske läker, men det blir fruktansvärda ärr och man har med sig det här livet ut.
Ja.
Så att det är det här som borde inte få förekomma. Det här borde inte få, och därför så tycker jag ska inte bli politisk, men jag tycker att det är viktigt med de här demokratikraven som vi faktiskt har från förslag från politiskt håll, att ha demokrativillkor som gör det, alltså när man har hand om barn och unga i en förening, som det ju ofta är i frikyrkan, att man faktiskt måste följa den värdegrund vi har i Sverige och de lika behandlingsprinciper vi har här i Sverige när man driver, så att barn inte ska behöva utsättas för det här.
Nej, för det blir svårt att värja sig som barn, vet man ju inte om någonting annat, så det blir ju en sanning som man tar över och som skapar en inre konflikt istället för att man kanske får dela med det, ta hand om det när man blir äldre om man skulle hamna i sån situation, men om man är vuxen.
Ja, och vi har ju också ansvar, det finns ju rätt många, jag tänker, och så var det i alla fall i den kyrka jag vet ju att det är så, de flesta, det är inte bara församlingens barn som man har.
Nej.
Det spelar ingen roll vilket barn det drabbar, det är hemskt, men att många föräldrar i god tro skickar sina barn till kyrkan, och det ska man göra, för det är fantastiska det finns fantastiska liksom sammanhang för barn i kyrkan, verkligen, och trygga sammanhang, verkligen. Men det man inte vet som vad ska man säga, som icke-kristen förälder, är ju just den här, så har man en HBTQ-barn liksom som man skickar till kyrkan, så kanske man inte förstår att det här kan hända.
Nej, och det är inte
på läger och
att de är HBTQ heller. Utan
nej, verkligen inte. Det vet man ju sannolikt inte. Nej. Sannolikt inte när barnen är lite yngre så. Och det vet ju kanske inte barnen heller. Men man får en grund och man lär sig det här. Att, sen pratas det ju inte så mycket om det här. Gör det ju inte. Utan sex och samlevnad och allt vad det handlar om, det pratas ju väldigt lite om kyrkan.
Ja, men det blir ju lite mer egentligen i tonåren.
Ja, när de här frågorna kommer kanske. Och tonåringar är ju rätt så frimodiga idag och frågar. Och jag tänker att det här kommer lösa sig själv så småningom framöver. För jag tror inte kyrkan kommer överleva att ha den här hållningen gentemot hbtq-personer. För unga människor idag köper inte det här.
Nej.
Det kommer inte gå. Och trots allt så bygger ju kyrkan på de yngre. För de äldre, alltså, och nu menar inte jag att de äldre liksom ser på det här på ett sämre sätt. För tvärtom kan det vara ibland. Många gamla förstår det här. Men ändå att det är ungdomen som kommer ta vidare. De unga som ska ta över. Och de kommer inte köpa att de inte får ta med sin kompis som är lesbisk eller sin kompis som är trans till kyrkan. Det, och inte få vara med på samma villkor. Det kommer vi inte ställa upp på. Eller vi, jag är inte ung. Men de ungdomarna kommer inte ställa upp på det.
Nej, precis. Nej.
Och då kommer man lämna och bara skaka på sig och lämna och göra något annat. Så kommer det vara. Och så att det kommer vara ofrånkomligt. Man kommer behöva ta i det här rätt snart, tror jag.
Precis. Och det pågår ju samtal både på samfundsnivå och i församlingar runt om. Så att det är ju på ett sätt en levande och aktiv fråga. Eller ett engagemang som finns runt om så. Men hur har det här påverkat din relation till kyrkan då? Liksom att den här erfarenheten, liksom, du har sagt att du är inte med i någon kyrka idag och du längtar inte att bli det heller, utan du har hittat liksom en troende gemenskap eller vad du vill kalla det liksom, i Eko. Så, men vad är din relation liksom, till, om du ska se så här, institutionen kyrka? Liksom?
Nej, men det är väl, för mig är den rätt oviktig faktiskt. I alla fall om jag får säga det helt ärligt personligt, så är kyrkan, Gud bor ju inte där. Och sen vet inte jag om det finns någon Gud. Det enda jag vet, brukar jag säga, är att jag inget vet. Och jag är rätt nöjd med det. Det är som det är. Jag hoppas att det finns en god Gud. Jag hoppas att, man kan alltid hoppas, jag hoppas att jag kommer till en bra plats när jag har avslutat det här livet. Det hoppas jag, men därom vet vi inget. Och jag kan idag förundras över hur viktigt livet efter döden kan vara för så många kristna. För att det tar sig långt viktigare än livet liksom faktiskt vi lever här. Kan jag känna ibland. Här och nu. Det här är ju livet vi har nu. Det är ju faktiskt det enda vi vet att vi har. Och det enda vi med säkerhet vet att vi har möjlighet att påverka. Jag tänker faktiskt att strävan efter att nå en himmel efter döden kan bli så egoistiskt. Tänk. För den strävan kan få en människa till varje pris följa en övertygelse, alldeles oavsett hur mycket den övertygelsen kanske sårar och utsätter en medmänniska. Alltså ett eget trosyskon till och med. Alltså tron på Bibeln eller ordet fullständigt kan förblinda för andra människors behov och mående.
Alltså det viktigare är att man tror på ett visst sätt så att man kommer till himlen än att man till exempel är på ett visst sätt så att den person som...
Ja, och att man blir mer, att man ser med ett öppet, att man vågar frångå, att man vågar tänka, att våga använda sitt sunda förnuft. Kan det här stämma? Kan vi verkligen behandla varandra så här? Kan vi verkligen utsätta? Har jag verkligen rätt att säga till den här människan att du ska ta det här korset på dig? För det står det i Bibeln. Alltså, utan att, och ändå ser man, och man hör gång på gång att de här personerna tar skada. En del tar sina liv. Liksom. Hur? Och det här, så det blir så fjärran för mig. Så jag, och den guden tror ju inte jag på.
Och det står ju inte ens i Bibeln, om vi ska vara tydliga, så står det ju inte ens i Bibeln att man ska ha sitt kors på sig om man är hbtq-person.
Nej, inte på det sättet gör det inte. Men det kräver man.
Det är tolkat så liksom.
Ja, och Och det blir också osunt för en själv. Det blir osunt för alla liksom, att vara den här. Och nu säger inte jag att det är så här statiskt för så många. Men för mig har det blivit. Och så jag klarar mig så bra utan kyrkan och utan församling.
Men hur har det här, för du säger nu också att liksom, du vet inte vad du tror, men visste du mer än vad du trodde? Eller trodde du att du visste mer än vad du trodde när du var med i styrelsen och började på med den här frågan? Liksom, har din tro också förändrats?
Oh ja. Den har förändrats jättemycket. Och det här, och jag måste be nu och så här, nu måste jag be. Alltså, det fanns så många saker som var så viktiga att göra. Man skulle be, man skulle läsa Bibeln, man skulle, alltså det var det här, och jag vet inte, och nu ska jag se till att, oj, varje sammanhang se till att frälsa människor och berätta om Jesus, och det finns ju inte kvar något av det. Jag tror på mitt eget sätt och jag har en väldigt privat tro, och jag vet inte riktigt vad jag tror, men det är inte så viktigt för mig. Det viktiga är att jag lever här och nu, och det här viktiga är att jag gör så gott jag kan nu, och med de människor jag möter, och med ett öppet sinne, och att jag mår bra själv också är väldigt viktigt. Och det gör jag när jag får liksom umgås med andra människor, och när jag får tillåta mig själv att bara vara jag och vara, ja, det blir skitdåligt ibland verkligen, men ibland blir det jättebra, och det är helt okej. Man behöver inte känna att det här är fel och det här var synd och det här, skit med det liksom. Jag bara är den jag är, och jag hoppas att det räcker, om det nu är så att det ska finnas någon himmel eller något, vilket jag egentligen kanske inte heller tror att det gör. men jag vet inte, det går ju inte ens att säga den som lever får se här, för men jag tycker att det viktigaste är det vi har nu, att vi tar hand om varandra och ser varandra här, där vi faktiskt vet att vi har varandra, och så länge vi har varandra. Och bara, kärlek är kärlek. Det går inte att ändra på det.
Nej, precis.
Det är så. Och den tror jag, är det något som är från Gud så är det det. Och är det något som är Gud så är det i oss och hur vi är mot varandra. Jag tror Gud är helt ointresserad av att vi står och sjunger lovsång söndagarna och lördagarna i ända. Jag tror det, för det måste vara asjobbigt att lyssna på faktiskt. Kanske inte ens tycker om lovsång. Bara stå och, ja, nej, och nu är jag hemsk, men jag känner så. Det har blivit så oviktigt.
Ja.
Jag tycker man absolut kan sjunga lovsång, men jag tror att det viktigaste är hur vi är mot varandra, hur vi lever våra liv och att vi själva mår bra. Och det kan ju vara att sjunga lovsång givetvis, och då ska man göra det. Men inte för att man förväntas av dig att du ska vara.
Eller att Gud väntar på att vi
ska. Att Gud förväntar sig att vi ska lovprisa. Nej, jag tror att Gud förväntar sig att vi ska må bra och att vi ska ta hand om varandra.
Vi ska vara människor helt enkelt.
Ja, och vad mer behöver den här världen än kärlek just nu, känner jag. Det är ju liksom, vi ska ju inte bromsa kärleken i någon ände. Det är det sista vi ska göra. Vi behöver öka kärleken snarare i den värld vi faktiskt lever i. Det finns inget utrymme för att bromsa någons kärlek till någon annan.
Nej.
Då är vi ute och cyklar, kan jag säga.
Ja.
Rejält.
Mm.
Och då kommer vi köra ännu mer i diket.
Ja,
så jag tänker, det är såna viktiga saker för mig. Sen om det liksom, vad Bibeln säger, om det är sant eller inte, ja, det kanske är, jag vet inte. Det är inte viktigt.
Nej.
Det är inte viktigt.
Så att du har hamnat i ett läge där det är okej att leva i en ovisshet. Och att det är...
Ja, och det tar tid, kan jag säga, att hamna där.
Mm.
Och jag trillar tillbaka ibland. Och jag blev överraskad nu när kriget kom, det här Ukraina då i februari, överraskad över hur rädd jag blev. Mm. För att nu kommer det här som står i Uppenbarelseboken, nu händer det, nu är det världens sista tid och allt det här. Jag blev överöst av den här fruktansvärda rädslan som totalt förlamade mig ett tag. Det är mycket, mycket bättre nu för att ja, det är nog helt borta egentligen den rädslan. Men det övermannade mig och överraskade mig, fast jag hade levt med den här övertygelsen som jag har nu så länge ändå, så kom det som ett brev på posten. Så det är klart, ett helt liv med rädsla för helvete och rädsla för att hamna fel och göra fel och synda och allt det här, det sätter ju sina spår och har kvar sina spår. Så det får man bara veta om.
Ja, men precis. Det är så. Ja, precis. Men så att om du liksom, om du jämför ditt liv idag till det liv som du levde innan den här frågan blev en sån dramatisk liksom helomvändning för dig, vad skulle du säga så här, liksom, vad skulle du vilja ha tillbaka någonting av det livet, eller liksom hur?
Nej,
du på det
idag? Nej, absolut inte. Mm. Jag är så glad att jag har kommit hit. Och jag tror, och jag tänker så här, att Gud, om hen finns, också tycker det. Äntligen, Ulrika, har du kommit hit.
Mm.
Alltså det är här du ska vara. Fri, och fri att leva precis som du känner det rätt.
Mm.
Och som du vill. Och som du mår bra av. Och som gör andra människor mår bra också. Det är precis här jag ska vara. Jag vill inte tillbaka till där det finns såna här ramar som gör att man känner skuld och skam för så mycket.
Nej.
Det är inte en miljö som är, i alla fall inte för mig, har varit bra.
Nej.
Och som jag har fått jobba jättemycket med. Men jag känner mig så otroligt fri, så otroligt mycket gladare i det här. Så det är en enorm skillnad faktiskt. Och jag har en tro på något och jag ber ibland. Och det är bara skönt. Jag känner att det räcker så. Det behöver inte vara mer. För mig behöver det inte det.
Nej.
Och det är helt okej. Faktiskt.
Det är ju väldigt spännande att höra liksom, för det är en sån omvälvande, och du har fått prata några minuter här, men det är ju en dramatisk förändring som har skett i ditt liv liksom, med både hur din världsbild och livssyn och syn på dig själv och på Gud och på andra människor, allt det har helt och hållet kastats som kull och hamnat på andra platser på något sätt.
Ja, man kallar det ju för i vissa sammanhang att man dekonstruerar. Man liksom plockar ner. Jag brukar tänka att man plockar isär hela sin cykel liksom, till minsta lilla skruv. Allt ligger på marken.
Ja.
Och sen har man så småningom, eller jag har så småningom börjat plocka ihop lite. Och man kan väl säga att det knappt är en enhjuling nu, men den funkar jättebra. Ja. Mycket, många skruvar som jag har slängt i papperskorgen. Ja. Så det är en mycket enklare cykel nu som är mycket roligare att cykla på. Så jag har dekonstruerat och rekonstruerat till viss del. Och till ett läge där jag känner det är okej. Sen kanske det ändrar sig sen. Jag kanske gör något annat. Det kanske händer något annat. Men jag är öppen för det då.
Mm.
Jag är öppen för allt egentligen. Det behöver inte låsa dörren till någonting.
Nej.
Det behöver inte vara definitivt någonting nu heller. Utan vi kör så här och så kanske det ändrar sig. Så får vi se.
Mm.
Efter vägen liksom, vad som händer. Och det är också rätt skönt att inte behöva låsa sig vid något särskilt. Liksom.
Nej, precis. Ja, men du Ulrika, tack ska du ha för det som du har delat med dig av idag.
Tack själv. Hoppas att det kan tala till någon och att någon... jag tror att det är rätt många som funderar i de här banorna. Sen har vi kommit olika långt och det är olika processer.
Mm.
Men vi vet ju i och med gruppen som både du och jag är med, Josefin, så är det är många.
Ja.
Många, många, många.
Absolut.
Som, och där man kan samtala och vi kan få igenkänning. Och det finns så många som bär på de här frågorna faktiskt, om livet och vad det egentligen är att tro.
Ja, precis.
Och tänka sig väldigt olika ut.
Verkligen. Mm. Och det är väl tydligt, inte minst i den gruppen, att man kan hamna på helt olika platser och att det finns kanske inte heller där att man kan säga att det finns något rätt och fel, utan att det viktiga är att man tillåter sig att landa där man är just nu.
Ja, precis. Mm. Exakt. Men bara att man känner, bara att man inte låter det man tycker jag, det är det viktiga, att inte det som man gör sårar andra. Och att man är vaken för det.
Mm.
Att det faktiskt varken sig själv eller andra, ska jag säga. Och det kanske inte är lätt att se alla gånger, men att där man befinner sig och det man gör är ger mer nytta än skada. Ja, man... Helst ingen skada alls.
Nej. Och det tycker jag är jättefint med den gruppen, vi ska runda av med det. Men att ni lyckas med den delikata uppgiften att hålla många bollar i luften samtidigt. Det är personer som befinner sig på helt olika planeter ibland, känns det som. Mm. Och ändå så är alla välkomna där. Och jag tycker att det är jättefint, för att den mångfalden behövs också i trons rum eller icke-trons rum. Att vi får finnas där i ett spektrum av många olika sorters definitioner och resor och slutsatser.
Ja.
Så det är ett jätteviktigt arbete ett jätteviktigt rum som du är med och skapar med det.
Ja, jag tror det också faktiskt. Jag känner att det är viktigt för mig också.
Ja.
Det är väldigt viktigt för mig.
Mm.
För man behöver samtala och man behöver samtalet och man behöver prata med någon. Ibland kan det vara väldigt, väldigt ensamt att göra en sån här resa.
Ja.
Att lämna församlingen och lämna allt det här som har varit så självklart för en. Det kan vara väldigt, väldigt tufft. Eller det är väldigt, väldigt tufft, skulle jag vilja säga.
Mm.
Så man behöver andra. Och då är en sånt här rum jätte, jätteviktigt.
Mm.
Och vi har ju sådana här fårträffar då på olika ställen i landet. Det poppar upp och det är så himla häftigt.
Ja.
Man kan gå och träffa sina får i var man nu befinner sig, i Örebro eller Malmö eller Göteborg, Stockholm. Så finns det fårträffar man kan träffas på och prata av sig och bara vara och skratta och ha mysigt. Så det är toppen.
Ja, men det är jättefint, och det får vi se också hur det utvecklar sig framöver, vad det blir av det.
Precis.
Ja. Men du Ulrika, stort tack för att du gästade mig idag på det här avsnittet.
Ja, tack.
Du har lyssnat på Hela mig, en existentiell podcast och ett samtal med Ulrika Davidsson om att vakna upp till orättvisor och bli en vägröjare för andra. Prenumerera gärna på podden så hänger du med när nya avsnitt släpps. Och om du gillar det du hör så får du gärna också stötta mitt arbete genom att betygsätta podden, kanske även skriva en recension som du gör på samma ställe som du betygsätter, men framförallt dela den till andra så att den blir tillgänglig för fler. Och nytt för det här avsnittet, det är att det nu finns både en Facebook-sida och ett Instagram-konto enbart för den här podden, där du kan kommentera avsnitt, skicka DM om det är så att du har frågor eller önskemål på något sätt eller vill att jag ska förtydliga någonting, så kan du lätt göra det via den kanalen. Du hittar det på Hela mig podcast. Tack för att just du har lyssnat.